Attack med spikpistol och rakblad i cellen. Här är de gängkriminella värmlänningarnas hårda fängelseliv. Och serieblottare sprider oro bland föräldrar på Herrhagen i Karlstad. Jag heter Caroline Englund och du lyssnar på NVT Krim, en podd om värmländska brott. Och i den här podden tar NVTs reportrar Åsa Asplid och Nicole de Borsan med dig som lyssnar bakom kulisserna i Värmlands undre värld. Och jag har med mig Nicole de Borsan och Åsa Asplid. Välkomna tillbaka efter en lång sommar.
Tack så mycket.
Och jag har ju precis kommit tillbaka till jobbet efter sommarledigheten, men ni har ju varit på plats ganska länge nu. Hur har det sett ut i sommar? Har det varit mycket brott eller vad är det som har hänt?
Det har varit ganska lugnt. Vi hade en man som greps och sitter häktad för ett grovt vapenbrott på Rud i sommar. Och sen har vi det här grova narkotikabrottet också.
På Rud också, som var i förra veckan.
Där 5 personer är misstänkta, 3 sitter häktade.
Och det var väl också ett annat brott där det var ett vapen som hade hittats i en lekpark.
Ja, just det. I Haga. Det var också under sommaren som 2 personer som satt på en balkong såg hur 2 unga män kom och lyfte upp en pistol ur en vapengömma i en rabatt mitt i parken och gick iväg. Men de är inte hittade, de här personerna.
Så några saker har hänt, men inget jättestort kan man sammanfatta det som.
Nej, precis.
Och under sommaren har ju ni som har lyssnat på podden fått höra om gamla fall. Men nu är vi tillbaka med en ny säsong och vi kommer prata om det som händer just nu eller i närtid. Och nytt för i höst är att podden kommer komma ut varannan vecka istället för varje vecka. Hur känns det?
Det känns ganska bra.
Ja, jag tycker också att det känns ganska bra faktiskt. Då hinner vi göra lite mer genomarbetade avsnitt förhoppningsvis och även fokusera lite mer på tidningen också.
Men vi kör igång tycker jag och idag ska vi prata om gängkriminella värmlänningarnas hårda liv i fängelset. Och vi ägnade ju ett helt avsnitt åt kriminella gäng tidigare i vår. Och för alla som mot all förmodan har missat det här avsnittet så kanske vi kan göra en liten minisammanfattning. Hur ser det ut med gängkriminella här i Värmland?
Det finns ungefär 100 personer i Karlstad framförallt. Det är i Karlstad som merparten av de gängkriminella finns, ska vi säga. Och de är anslutna i regel antingen till kriminella MC-gäng, i första hand Hells Angels eller Bandidos, eller det som polisen har valt att kalla stadsdelsgäng eller stadsdelsnära gängkonstellationer. Och då rör det framförallt Kronoparken, Gruvlyckan och Voxnäs i Karlstad. Det är där man ser den här problematiken.
Och vad gör de här gängen då?
Det är ju i första hand narkotikabrottslighet som driver hela den här kriminaliteten. Och i dess spår så följer ju en hel rad andra brott. Allt ifrån olika typer av våldsbrott, vapenbrott, konflikter som kan röra även de minst
petitesser, ja, små grejer och tjafs kanske om personliga relationer och sådär.
Ja, exakt. Men det är narkotikan som liksom knyter samman de här gängerna helt enkelt.
Mm. Och under de senaste veckorna har du kartlagt några av de här gängkriminellas liv i fängelset. Varför har du gjort det?
Jag valde att titta på det ofta. Så följer vi ju de här olika brotterna väldigt noga och rättegångsprocessen. Och sen när det har nått fram till dom så slutar vi bevakningen. Men det här är ju personer som efter avtjänat fängelsestraff många gånger, jag ska inte säga alla fall, men många gånger fortsätter sin brottsliga bana så fort de är på fri fot igen. Och under fängelsetiden är det inte ovanligt att de begår brott och kan bli polisanmälda för olika händelser också. Så vi har valt att titta på vad de gör inne i fängelset också helt enkelt. Och det visar sig ju att det finns ju en rad misskötsamheter som fängelse eller kriminalvården väljer att kalla det då. Vissa saker kan vara så grova så det renderar polisanmälningar också.
Vi ska framförallt fokusera på 3 personer nu som du har tittat på. Vilka är de? Kan du beskriva dem?
Ja, det är en 19-årig man från Karlstad som har dömts för flera brott tidigare. Han var bland annat misstänkt och åtalad för mordförsök i de här uppmärksammade skjutningarna som skedde i Karlstad sommaren 2019. Där friades han ju senare i hovrätten för det. Men han avtjänar nu ett fängelsestraff för bland annat rån efter att han och en 28-årig man tog sig in i en lägenhet på campusområdet i Karlstad och överföll ett sovande par och rånade dem. Och den andra personen vi då valt att titta på, det är ju den här 28-årige medbrottslingen. Och sen har 19-åringen även en 22-årig storebror som just nu avtjänar tid för narkotikabrott efter att han togs av polisen för ungefär ett år sedan när han vittjade en knarkgömma i skogen vid Klasmossens idrottsplats på Kronoparken.
Det har vi pratat om i ett tidigare avsnitt av podden, att polisen låg där och spanade under flera timmar innan de,
de såg det här. Exakt, och bara låg och väntade på att någon skulle komma dit. Och då kom ju den här 22-årige mannen och ytterligare en person dit, och båda två dömdes ju samtidigt. Den andra mannen har redan frisläppt, för 22-åringen hade kommit ut ur fängelset bara några månader innan, så han försakade liksom sin villkorliga frigivning. Så utöver fängelsestraffet för det här narkotikabrottet så har han även fått sitta av den tredjedel av sitt tidigare fängelsestraff som han var villkorligt frigiven av.
Och när du tittade på det här då, hur ser deras fängelseliv ut?
Det är ju en rad våldsincidenter och även en del mindre allvarliga incidenter. Men den mest anmärkningsvärda händelsen får man väl lov att säga är den här 19-årige mannen som befann sig i verkstaden på den anstalten där han avtjänade sitt straff. Det var en anstalt med lite lägre säkerhetsklass. Och där kom han och en medfånge över en spikpistol som de hotade andra intagna med. Och de ska även ha skjutit mot en av de andra medfångarna med den här. Och det kan man ju...
Det låter ju väldigt, väldigt konstigt att man har en spikpistol på en anstalt, alltså i en verkstad, oavsett säkerhetsklass egentligen.
Ja, det skulle väl jag också tycka, men samtidigt så... Ja, jag utgår ifrån att kriminalvården vet vad de gör.
Men det var ingen som fick någon spikig...
Nej, jag tror det var ingen som blev allvarligt skadad vid den här incidenten. Men man tog det ju på mycket stort allvar. Så den här 19-åringen omplacerades ju omedelbart till Salbergaanstalten, som är en av landets sju högriskfängelser. Och där fick han då sitta i väntan på att man skulle liksom bedöma vart kan man placera honom istället. Så han är omplacerad till en annan anstalt med säkerhetsklass 2 nu då, som är lägre än högriskfängelset men betydligt mer sluten än den han satt på tidigare. Där har han också fått en tillsägelse, och då kan man se liksom var det är högt och lågt liksom, för dels fick han en varning för den här incidenten med spikpistolen, men sen har han även fått en rapportering om misskötsamhet för att han suttit med fötterna på stolen under ett lektionstillfälle.
Det låter ju väldigt hårt. Är det den typen av regler de har på fängelset?
Att men jag inte tror att grejen är att du ska följa de regler som finns. Liksom. Det innebär inga fötter på stolen, såväl som inte våld mot andra medfångar.
Precis, för du hade väl ett annat exempel också från en värmländsk mördare som satt inne som hade fått en lite ovanlig tillsägelse.
Det var jag tittade ju vid ett annat tillfälle även på hur några av värmländska mördare då uppför sig i fängelset. Och det var en, jag tror han är 22 år gammal nu, dömdes för mord på en lärarinna i Kil för 2 år sedan. Och han fick en varning för att han hade bokstavligen klättrat på väggarna i ett gemensamhetsområde i fängelset. Och när han sedan blev tillsagd så hoppade han ner från väggen och gjorde en kullerbytta på köksön. Jag förstår knappt hur man klarar av att göra det. Men Det står utförligt beskrivet i kriminalvårdens rapport.
Hårda regler, inga kullerbyttor och inga fötter på bordet. Är det några andra incidenter som har hänt bland de här tre som du tittade på?
Ja, men det är det ju såklart. Den här 22-årige mannen som är storebror till 19-åringen, han har ju en lång brottskarriär bakom sig och då har han fått ett stort antal varningar för att ha hotat och varit våldsam mot andra medintagna och sådana. Så han har man ju placerat på Kumlaanstalten som väl är Sveriges mest kända fängelse och där du har några av landets tyngst kriminella som sitter inlåsta. Och det är ju för att man befarar flyktfara och att han har stor sannolikhet att han fortsätter sin kriminella bana. Och det är sånt man väger in då, det är därför han är placerad där. Och han har man ju bland annat hittat att han hade ett rakblad gömt i sin cell då. Och det är ju något du absolut inte får ha som fånge. Och det fick han en varning för. Och kriminalvården har särskilt antecknat då att det här skulle kunna gå att använda som ett skärverktyg för att skada andra personer.
Men det är alltså inget som är insmugglat till honom, utan de får ha rakblad i, eller rakhyvlar?
Ja,
eller?
Som jag har förstått det så måste de få ha rakhyvlar, för man har särskilt beskrivit att det här rakbladet, det är manipulerat, så man har plockat bort allt plasthölje som liksom finns runt ett rakblad när det befinner sig i en hyvel, så att det nu liksom är bart, eller vad man ska säga, att du bara har själva bladet då, så att det blir mer av ett skärverktyg.
Jag tycker det låter konstigt det också, att man får ha rakhyvlar.
Ja.
Men jag funderar över om det kan vara liksom statushöjande när man kommer ut, att man har suttit inne på Kumla liksom. Det tror jag.
Ja, det är mycket möjligt. Här med den här 22-årige mannen kan vi säga, här har vi också liksom högt och lågt. Han har fått en reprimand för att han har skällt och skrikit på personalen efter att de har plockat ifrån honom ett par rena långbyxor som han hade i cellen och bara lämnat kvar de två smutsiga paren. Så,
för man fick bara ha två par långbyxor?
Ja, man får ha två par långbyxor i cellen, uppenbarligen. Han hade haft tre par, så personalen hade plockat bort ett par. Och då hade man då enligt honom tagit de enda paren som var rena och han fick bara ha kvar de två smutsiga, vilket han blev ytterst upprörd över då och ska ha gormat och skrikit en hel del över. Så det är också ett exempel på, ja, högt och lågt, liksom vad man får och inte får göra.
Och hur har det gått för den här 28-åringen då?
Ja, om jag bara får säga en sak till om 22-åringen ändå, som jag ändå tycker kan visa lite granna på ett gott tecken på att man kanske ändå, det finns någon form av vilja att förändra sitt liv när man väl kommer ut. Och det är ju att han har bett och fått tillstånd att ringa brottsofferjouren från fängelset för att ta reda på hur stor skuld han har till brottsofferjouren och hur han ska lägga upp en planering för att betala av den här skulden.
Men är det brottsofferjouren eller brottsoffermyndigheten han har ringt
till? Hur som helst så ska han ringa till den brottsoffermyndigheten. Och det inger ju ändå en visst hopp om att det finns någon slags insikt om att man ska försöka bättra sig. Men ja, den 28-årige mannen också som sitter inlåst, han har ju, det är nog den som kanske har det mest våldsamma året bakom sig. Han har vid flera olika tillfällen varit i slagsmål och konflikter med medintagna. Han har fått varningar för att han slagits med någon medintagen i köket. Det har involverat kastade stolar bland annat. Han har även varit i slagsmål med en annan medintagen i ett träningsrum och även på verkstagen på en anstalt. Och han har även blivit flyttad väldigt ofta. Han initialt tror jag det var, så placerades han på Hällbyanstalten utanför Eskilstuna. Det är återigen en av de sju högriskanstalterna. Sen har han suttit på Kumla också. Därifrån så blev han i somras nu, i juli, omplacerad till Salbergaanstalten. Och där tror jag det tog bara ett par dagar innan personal noterade att han hade hetsiga diskussioner med någon annan medintagen. Och sedan har man noterat hur han hållit sig i närheten av personalens liksom vaktkur eller personalutrymme, eller vad man nu ska säga. Det är något lokal som är bakom glas. Och inte velat gå därifrån. Och sedan har han även ytterligare någon dag senare vägrat och lämnat cellen helt enkelt. Och sagt att nej, han tänker inte gå utifrån cellen. Och han kan inte vara kvar på Salbergainstalten, för då kommer det bara bli bråk. Och han var rädd för att bli misshandlad av andra intagna på anstalten helt enkelt. Och man tog det här så allvarligt, så man valde att ganska omgående flytta honom till Hall istället utanför Södertälje. Och jag tror att det är bara typ 2 veckor sedan han blev placerad där.
Ja, men det är intressant att höra hur det har sett ut där i fängelset för honom. Men det har varit ganska mycket incidenter. Vad säger det här om de här personerna då?
En stor del av de här personerna har ju olika typer av ADHD-diagnoser och liknande, och har, vilket gör att du har dålig impulskontroll. De är våldsbenägna, det är sådana brott de har dömts för förut. Nu sitter de inlåsta på begränsade områden tillsammans med en större mängd andra personer med precis liknande diagnoser och brottslighet. Så att det är ju kanske inte helt förvånande att det leder till konflikter helt enkelt.
Och när kommer de ut då, de här killarna?
De här båda bröderna, 19-åringen och 22-åringen, de kommer ut nu under hösten. Jag tror oktober-november. Och den 28-årige mannen kommer ut 2023 någon gång, om 2 år ungefär.
Och vi har ju pratat tidigare om att polisen har varit lite orolig för att det är flera personer ur de här kriminella gängen som kommer ut i fängelset. Det var några som kom ut i våras och så nu kommer de här 2 ut. Hur förbereder sig polisen på det här då?
Ja, det är
de
ju
har ju en operation som de kallar Elis, som ligger och småputtrar och som de högaktiverade inför sommaren, när man ju var väldigt rädd för att de skulle köra igång. Och ja, framförallt var man ju rädd för skjutningar förstås och väldigt dödligt våld. Så att den operationen tror jag fortfarande är igång och aktiv. Och man håller säkert de här killarna som är välkända sedan länge under stor uppsikt. Tror jag.
Vi får hoppas att de sköter sig när de väl kommer ut då.
Mm. Mm.
Och nu till nästa ämne. En serieblottare härjar just nu på Herrhagen i Karlstad och det här oroar föräldrar. Och Nicole, du har tittat närmare på det här ärendet, och vad har den här misstänkta blottaren gjort?
Ja, han har ju varit aktiv vid 2 tillfällen, i höstas och så nu under sommaren, senast kanske i slutet av juli tror jag den senaste rapporten om hans aktiviteter kom. Och vad han har gjort däremellan, det kan ju vara så att han bygger upp någon typ av behov att blotta sig, och att det liksom sker i perioder då. Eller också är det så enkelt som att det var lite kallt i vintras och så är han inaktiv då. Men det är en handfull flickor som han har blottat sig för vid 5-6 tillfällen. Och det, vid några tillfällen har det varit 2, kanske 3 barn. Så att det är ju några stycken som är utsatta då.
Hur gamla är de här barnen?
Ja, låg- och mellanstadieålder, sisådär. Så ganska små barn får man ju säga.
Och hur har de boende på Herrhagen reagerat?
Ja, oro förstås och så den här lite ganska vanliga ilskan att jag ska ta den där människan liksom. Alltså det är, jag har sett på Facebook och sådär föräldrar som funderar på om de ska sätta sina barn i kampsportsträning och sen är det andra då som är mera liksom hämndlystna och några som är resonerande också.
Men det, folk är ute och spanar själva också, va? Eller?
Ja, i alla fall så är man, det verkar ju som det finns en stor observationskraft och vilja bland föräldrarna på Herrhagen. Och nu har ju skolan börjat också, mycket barn som rör sig runt omkring till och från skolan och utan föräldrarna också.
Och du har ju pratat med polisen. Vad säger de om det här ärendet?
Ja, de tar det på väldigt stort allvar. Det är 3 poliser som jobbar aktivt med det här. Och det är ju barnförhör. Och det är en ganska stor apparat där man ska ha med många. Både målsäganden och poliser själva. Och kanske åklagare och så. Och sen så spanar de också ganska mycket där. Jag pratade med en polis som säger att vi vill verkligen ta den här personen. De kan ju inte åka runt dygnet igenom alla dygnets timmar och spana. Men de är där uppe på Herrhagen ganska mycket.
Men har de några ledtrådar?
Ja, just idag så fick jag veta att det finns faktiskt en film på den här mannen. Som 2 små flickor lyckades ta. Det är ingen jättebra kvalitet. Men man har dessutom DNA från 2 tillfällen som visar samma person. Så man har DNA och man har en film, men man har inte själva människan än. Så man hittar man bara en misstänkt som matchar det här DNA som kommer från sperma. Så är man ju hemma med den utredningen.
Har man något signalement på mannen utifrån
filmen?
Ja,
alltså det är det som är svårt med barn och signalement. Att det finns uppgifter om på ett ungefär. Men det kan diffa ganska mycket när det gäller barn. Och dessutom om ett barn säger att det är en farbror som såg ut att vara ganska gammal med skägg. Så kan det ju vara en 30-åring. I princip. Alltså, så det är lite svårt.
Och utifrån den här filmen då, kan man inte se hur personen ser ut?
Jag tror att man skulle kunna, om man hittade en misstänkt så skulle man kanske kunna säga att det är den här personen. Men egentligen vet jag inte det. För det som polisen sa, det är att det är en ganska dålig film. Men det är ändå en film som kopplar en person med ett ungefärligt utseende till en viss plats, en viss tid. Och kan man då också styrka det med, det finns ett 3D DNA-prov nu också från sperma, men det har man inte fått svar på än. Men det känns ju som att det är ett ganska bra utredningsläge. Om det inte skulle vara någon tillrest person som bara råkar ha valt ut Herrhagsskolan.
Men under en väldigt lång tid då, eftersom det var både i höstas och nu under sommaren.
Någon typ av koppling. Och jag har pratat med Börje Svensson som är ganska välkänd legitimerad psykoterapeut som har jobbat med de här med både sexualbrottslingar och offer för sexualbrottslingar och även inom kriminalvården under en lång, lång tid. Och han trodde ju att det rör sig troligen om någon som har koppling till området, förmodligen bor där.
Men vad sa han om liksom varför
ja,
blir man det, gör man såna här saker?
Han förklarade, på termen för blottare, det är ju exhibitionism. Och han sa att det bor en liten exhibitionism i många av oss, men sen är det, utvecklas det för en del till en sexuell fantasi som det är svårt att stå emot. Och det har också kanske med makt att göra. Att visa sin penis kan liksom, och så skrämma personer med det. Det kan liksom ge en maktkick. Men dessutom sa han, och det är väl bra att veta det, att en blottare, förr kanske man liksom skrattade bort eller avfärdade dem som lite löjeväckande och sådär, men en blottare, det kan alltså utvecklas och bli mer och mer aggressiv, och en blottare kan också så småningom gå över till att begå grövre sexualbrott. Så han tycker ju absolut att man ska polisanmäla, och att han tyckte det också var väldigt bra att polisen tar det här på stort allvar.
Du sa väl att bland annat Anders Eklund som är dömd för sexualbrott.
Ja, det läste jag på nätet någonstans, att han hade börjat liksom som blottare.
Ja, jo, men det vet jag.
Ja, och sen mördade han Engla.
Mm.
Så det är liksom inte ett brott man ska skratta åt. Och jag, alltså, det är ju många av oss som har träffat en blottare eller träffat,
ja, det känns
på.
Ju som det är väldigt vanligt.
Alla vi tre har gjort det.
Precis.
Jag, när jag var
ingen
barn.
Av oss polisanmält.
Nej, nej, när jag, alltså, när jag var liten på 60-70-talet, då var det ju, ja, fula gubbar, man skulle springa. Och det gjorde vi.
Men det är väl jättebra att det här har uppmärksammats och att de här barnen också har anmält det här brottet.
Ja, och det sa faktiskt Börje Svensson också, att de här barnen och flickorna som har anmält och sagt till vuxna, de ska verkligen ha all cred för det. För det möjliggör ju verkligen för polisen att göra sitt jobb. Även om man känner, kanske om man skulle råka ut för en blottare, att ja, man orkar ringa liksom. Men jag tror att det är bra att göra det, för då får ju polisen en tid och en plats och kan jämföra med kanske andra som ringer in om det. Och då kan man så småningom kanske ringa in den här personen.
Och det här med, jag tänkte på det här med signalementet som vi pratade om. Varför är polisen så försiktig med det?
Ja, men det är ju just det att man inte vill binda upp sig. Man vill ha in färska intryck från vittnen.
Kan det bli så också att om man ger ett signalement att det blir alla som ser ut på ett visst sätt,
ja, det
tittar man
också
snett på Herrhagen?
Så kan det ju vara, och så har det varit i det här fallet, för de har ju redan haft inne en man, förmodligen på signalement, och topsat honom och då kunnat avfärda honom verkligen helt från den här utredningen. Så...
Ja, för det är ju väldigt viktigt att de får tag på rätt personer.
Jag säger ju att det är en person med skägg, då kommer det att bli jättejobbigt för personer på Herrhagen med skägg.
Mm. Det är ju något man kan ändra själv väldigt snabbt också.
Också. Lägga till eller dra ifrån.
Och hur går den här utredningen vidare nu?
Ja, på torsdag ska polisen ha, det blir i övermorgon, ett möte om just hur man ska gå vidare. Men jag tror att... Ja, mycket av det grundläggande jobbet med förhör och så är ju gjort. Nu hoppas man väl på att rätt person, antingen att han ska dyka upp i något annat ärende eller att man ska få in ytterligare anmälan och kunna ingripa kanske på direkten mot den här personen då. Så att polisen är på tårna och jag tror att även folk uppe på Herrhagen är det.
Ja, det verkar ju så. Men jag tänker alla de här föräldrarna som är oroliga. Mm. Du pratade ju med den här Börje, vad sa han? Hur ska man prata med sina barn om en sån här sak?
Ja, han sa att det är ganska lätt. Man ska berätta för barnen att det finns en gubbe som tycker om att visa sin snopp. Och det är inte okej. Om det händer så ska du springa och ropa på hjälp. Söka hjälp. Och det tror jag de här barnen har gjort. Det är väl därför som det har kommit fram nu. Och brottet, att blotta sig, det är ju sexuellt ofredande. Och det är för det mesta ett bötesbrott då. Men det kan ge upp till 2 års fängelse.
Ja, vi hoppas att de hittar rätt person. Och vi följer såklart det här ärendet. Mm. Och det här var våra 2 huvudämnen för idag. Men innan vi avslutar podden så tänkte jag att vi skulle göra en snabb uppdatering kring... vad som har hänt i ganska många av de här fallen som jag pratat om i våras. Så vi gör så här att jag säger ett fall och så kan ni svara vad som har hänt i det här fallet under sommaren. Så då börjar vi med mordet på skogsarbetaren Kari från Lesjöfors.
Ja, där har det varit hovrättsförhandling under sommaren och det har även kommit en dom i hovrätten. Och där fick den 28-årige mannen som dömdes till livstidsfängelse i tingsrätten, han fick sänkt straff och har nu ett tidsbestämt straff på 16 års fängelse för mord. Han är nöjd enligt hans advokat med att straffet är tidsbestämt. Han hade gärna sett att han bara blivit dömd för grov misshandel.
Sen har vi mordet på en 68-årig kvinna i Väse som blev knivhuggen till döds av sin granne.
Ja, där är det också väntan på åtal. Utredningen är väl färdig. Mannen kommer troligen att få genomgå en rättspsykiatrisk undersökning. Men det är ett beslut som tingsrätten får ta efter att rättegången är avslutad.
Vi har också mordet på Skoghall där en 36-årig man mördades och personen som är misstänkt för det här mordet är också en 36-årig man.
Ja, det är vänteläge där också. Utredning pågår. Det är framförallt analyssvar från Nationellt Forensiskt Center. Åklagaren väntar på där samt obduktionsprotokoll. Och där fick hon en förlängd åtalstid på 6 veckor på ett bräde tror jag. Och det blir väl troligen åtal här i september-oktober skulle jag tippa på.
Och vi har ytterligare, det var väldigt mycket mord här under våren. Och det var ju också en ung kille som mördades utanför kommunhuset i Grums. Vad har hänt där?
Ja, det är nog samma läge där, att man väntar på analysresultat. Det är ju faktiskt 4 som sitter häktade. 2 för själva mordet och sen 2 för skyddande av brottsling. Grovt brott.
Vi pratade också i en podd tidigare i våras om bordellhärvan här i Karlstad. Hur har det gått där?
Där avslutades rättegången och det kom dom i mitten på juli. Och mamman och dottern dömdes till 3,5 års fängelse för grovt koppleri. De fortsätter att neka till de här brotten och har överklagat till hovrätten. Så det blir förhandling där i slutet på september, tror jag det är.
Och sen har vi den här personen som vi pratade om i det allra första avsnittet, eller ett av de första avsnitten av podden, en nätpedofil från Karlstad. Hur har det gått med honom?
Ja, det är samma läge där. Dom kom i mitten på juli. Han dömdes till 8 års fängelse för ett mycket stort antal grova sexuella brott mot unga flickor.
Det 37 var, målsägande var det, va?
Ja, exakt. Det är ett jättestort mål det här. Ett av de större i sitt slag i Värmlands tingsrätt. Han fortsätter neka till alla anklagelser där. Hävdar att det är den här okände vännen Kevin som har gjort alla brotten. Och han har överklagat till hovrätten också. Där drar förhandlingen igång i mitten på oktober och det var ju en rättegång. Den var väl 37 dagar lång, tror jag, i tingsrätten. I hovrätten blir den inte riktigt så lång, men det blir nog närmare 15 dagar, tror jag. Så dom kommer troligen runt december eller något sådant.
Ni har en del att följa upp här i höst, kan man säga. Tack så mycket för att du har lyssnat och glöm inte att gå in och prenumerera på den här podden så att du inte missar nästa avsnitt. Och tipsa också gärna en vän om att vi finns. Och vill du diskutera podden eller komma med tips på vad vi ska prata om, får du gärna gå med i vår grupp på Facebook som heter NVT Podd. Och om du gillar poddar och det vi jobbar med på NVT, så kan jag avslöja att vi kommer att lansera fler poddar i höst. Och först ut är en hockeypodd med våra sportchefer Solveig Voice och Marcus Strömberg. Så håll ögonen öppna för det. Jag heter Caroline Englund och du har också lyssnat på NVTs krimreportrar Åsa Asplid och Nicole de Borsan. Klipper podden gör Carl Edlom, som även står för ljud och jinglar, och ansvarig utgivare är Mikael Rotsten.